Det är vinter i Stockholm, det är 3 veckor kvar till de olympiska spelen, det är 3 dagar kvar till nästa världscuptävling. 2 OS-platser på herrsidan återstår att dela ut och 2 mycket pratsugna skidkunniga vänner har jag med mig i studion i vanlig ordning. Och hjärtligt välkommen till dig som tittar eller lyssnar på Urspår. Anna-Karin Strömstedt, Johan Olsson. Tjena, hej.
Tjena.
Hej.
Hej, Johan, intågad i vanlig ordning från Sundsvall.
Jajamän.
Har någon kommit dit också?
Det har den gjort. Vi fick väl en meter kanske på 2 dagar. Så att nu är det ett vinterlandskap uppe hos mig.
Nu är det som det ska vara.
Nu är det som det ska vara.
Jaha. Och Anna-Karin här efter en tung hotellnatt i Stockholm.
Ja, det vill sig liksom aldrig när jag ska resa till Stockholm. Så att, men jag är här nu i alla fall. Det var lite byte av hotell mitt i natten. Men...
Ja. Mm. Det är sånt som händer. Och en som är med oss också, och det är vi väldigt, väldigt glada för, det är Kalle Halvarsson som är med oss ifrån var då? God morgon, Kalle, till att börja med.
God morgon. Jag sitter
morgon.
I Orsa Grönklitt i Mogrenhuset och laddar för träningspass här.
Okej, okay. Det låter som en inspirerande miljö att vara i Mogrenhuset.
Ja, jo, men det är bra. Det är mycket bilder på Mogren här när han har lyckats på olika mästerskap. Så att det är väl bra att sitta och titta på det här på morgonen.
Ja. Och uttagen till världscupen, tillbaka i världscupen då, helgen som kommer i Oberhof. Berätta, hur känns det att vara tillbaka där?
Nej, men det var ju såklart kul när jag fick den nyheten när Högan ringde. Det var några dagar sedan här. Jag var lite osäker eftersom att fredagen gick ju bra, eller helt okej. Sen var ju lördagen och söndagen en besvikelse, så jag var lite osäker att de skulle liksom tänka att han såg inte bra ut på lördagen och söndagen, så att vi kan nog inte ta med honom. Så. Men det var skönt när jag fick besked att jag får åka, så det var ju som en present att få komma tillbaka till världscupen nu. Det kommer kännas lite, kommer kännas speciellt. Det var länge sedan jag åkte en världscup nu.
Ja, ja, men precis. Och när du refererar till helgen där, att det gick bra på fredagen och sen lite tyngre lördag söndag, då är det kopparskidan i Falun vi pratar om, eller hur? Liksom, om du ska på något sätt sätta en rubrik på hur din vinter har varit så här långt, vad säger du då?
Oh, ja, det har bara varit en stor stress skulle jag säga. Från och med egentligen träningen som man gör i september, oktober när jag blev sjuk. 3 gånger fick jag, 3 förkylningar fick jag i september och oktober som ställde till det lite väl mycket när man ska in i en säsong sådär. Så jag var ju väldigt osäker in mot Gällivare. Jag förstod att jag kommer inte vara i speciellt bra slag. Hade rätt stökigt, men det var dålig sömn. Så ska man sätta just ett ord på hela säsongen som sen har liksom följt med, så är det väl stress då kanske.
Mm. Men nu ska du till Oberhof och därifrån har du ju goda minnen. Vi behöver inte prata så mycket om senast du var där, för då kanske det inte var lika goda minnen om jag minns rätt. Men om vi backar några år däremot så har det gått väldigt bra där, eller hur?
Ja, jag tog ju min första världscupseger i Oberhof, så att jag har ju faktiskt goda minnen. Jag får ju liksom blicka tillbaka till det. Nu är det ju 13 år sedan, men så det är ett tag sedan. Men ja, det är det jag får se tillbaka på. Senast när jag var där, det har jag nästan ingen minne av. Jag vet att det gick inte speciellt bra, men då var jag också i rätt dålig form. Så att, jag får blicka tillbaka 13 år.
Ja, 13 år. Du är en veteran. Det är ju ditt sista OS som hägrar, om du nu skulle ta dig dit. Jag tänker att många tittar kanske på din säsong och din vinter, Kalle, och tänker, vad är det som får honom fortsätta kämpa?
Mm. Nej, det är väl det att jag har ju lagt ner ett stort jobb liksom under sommaren och jag tycker fortfarande det är väldigt roligt att träna och tävla. Det är väl det vi gör mest egentligen, tränar under hela somrarna. Och det tycker jag fortfarande, jag gillar det här att vara i det här skidåkarlivet eller idrottslivet. Känner mig fortfarande stark, jag tycker jag liksom... Jag tycker inte jag har gått ner med någonting. När jag väl är i bra form, då känner jag inte av det här. Att jag är ju en bra bit över 30, men jag tycker inte jag känner av det riktigt än, att det har liksom börjat gått ut för. Den dagen jag känner det, då är det väl liksom, då skulle det väl vara, då jag tror jag det skulle vara svårt att kämpa sig igenom alla de här träningspasserna. Men där, riktigt där är jag inte än. Så det är väl det som driver mig, att jag känner att jag fortfarande kan åka fort när jag väl är i form.
Och nu är det världscuphelg i Oberhof och då är det ju en sprint som du inte ska åka och det är 10 km klassiskt på söndagen som ju inte är en OS-distans. Har du klart för dig, Kalle, vad du behöver göra för att bli OS-uttagen?
Ja, alltså jag måste ju prestera. Jag måste åka och göra ett väldigt bra lopp skulle jag säga. Alltså, vi snackar nog topp 5, topp 10, topp 10 som sämst skulle jag nog säga. Ja, det är ingen OS-distans, men det är ju en 5 mil på OS som kommer på slutet av mästerskapet som är i klassisk stil. Det ser jag ju fram emot att jag skulle få åka då, om jag väl kommer i bra slag och blir uttagen till OS. Och sen en klassisk sträcka på en stafett hade jag också sett fram emot. Så att det blir ändå ett bra lopp skulle jag säga att visa upp mig med. Att jag fortfarande kan åka fort i den klassiska tekniken. De flesta skategrenarna på OS är väl inte aktuellt. Så att, det blir bra med ett 10 klassiskt.
Mm. Och givet dina resultat i vinter och givet den konkurrensen i Sverige på här sidan i ditt huvud, hur nära är du en plats i OS just nu?
Det är svårt att säga. Alltså, det är klart att nu har jag ju fått upp hoppet här. Det såg väldigt mörkt ut innan Falun-tävlingarna. Det jag var i Finland och tävlade på Skandinaviska kuppen var ju långt efter även de svenska herrarna. Men jag tog ett stort kliv till Falun och efter den andra platsen på fredagen där, så då gick jag väl från kanske 5% chans till att ta mig till ett OS till, ja men nu känns det väl i alla fall som kanske 50-50 nästan. Så att det känns ändå inspirerande när man är här och tränar nu att jag är på gång och jag tror att det kan gå fort nu och bli i form. Sen skulle det vara väldigt tråkigt om jag missar OS, och så är det jag sagt i flera stycken, men det skulle ju mycket väl kunna visa att man sitter hemma om 3-4 veckor då är i superbra form och så får man inte ut det på ett mästerskap.
Har du kunnat känna någon gång, jag menar du är i en annan fas i livet än många utav de andra som du kämpar de här platserna om. Har du känt någon gång när du drog igång säsongen efter alla de här sjukdomarna, allt trassel, att såhär, nej, nu skiter jag i det här? För det är ju ändå ett ganska tufft jobb att ta sig från den punkten som du beskriver. Jag har ju varit där själv och liksom göra det här arbetet och sen så satsa på att jag vill ta mig till OS och vet att det är 2 månader minst av stenhårt jobb. Har du någonsin känt att du har tvivlat under den här tiden?
Det är ju små stunder ibland. Det är klart att jag har ju tvivlat om man har just den här stressen att känna att man är långt borta och så. Det är klart, och när jag blir sjuk då har jag ju tvivlat. Hur ska det här vara möjligt liksom? Efter den senaste sjukdomen där innan Tour de Ski, då var det väl liksom, då blev jag rätt knäckt. Då var det så här, men nu känns det ju nästan omöjligt. Hur ska jag kunna slå mig tillbaka? Men sen brukar jag ju vara så att jag får liksom sitta och fundera lite över det i någon timme och sen brukar jag liksom hitta tillbaka ganska fort i motivation igen och hur jag ska göra och försöka hitta vägar. Och jag har ju varit i de här situationerna förut så att det är inget nytt, utan jag försöker alltid hitta nya vägar på att komma tillbaka. Men jag har varit lite
Kalle,
frustrerad.
Du har ju...
det ska jag...
ja. Nej, men Kalle, du har ju valt att gå utanför landslaget i år och gjort din egen satsning. Förutom att du har lämnat barnen hämtat barnen senare eller tidigare i förskola i Sverige. Är det någonting du ångrar på i den här satsningen som du har gjort i år jämfört med du har varit tidigare? Du är en väldigt viktig kugge också i det svenska landslaget.
Ja, alltså jag ångrar väl egentligen ingenting. Däremot tyckte jag väl kanske att jag har varit lite, med alla tips jag fick med det här med förskolan och det, innan vi tog in båda barnen på förskolan, så fick jag väldigt mycket tips om att det kommer inte gå, du kommer bli sjuk hela tiden, det är så det funkar liksom med förskolan. Jag var väl lite naiv där och tänkte att nej, men det där ska gå bra ändå, det löser vi liksom. Jag får väl se till att tvätta händerna lite extra noga och vara duktig runt omkring, men nej, det gick ju inte. Så till slut så insåg jag att det kommer inte gå. Den tredje förkylningen där i höstas, då förstod jag att nej, men de var ju liksom sjuka hela tiden barnen när de kom hem. De hann ju knappt bli friska innan de fick en ny förkylning. Så att det är väl det enda jag känner att i år att jag var naiv med egentligen då. Jag tänkte att det kommer gå bra ändå, men det gjorde det ju inte.
Men det är det som du ser liksom med sjukdomarna, annars har upplägget varit bra?
Ja, men jag tycker upplägget har varit bra. Men det blev inte bra tack vare sjukdomarna. Det är de som har ställt till det. Planen var att jag skulle träna, inte allt för hårt i sommar, utan jag skulle liksom successivt komma igång med träningen. Men det blev ju då ett jättestort problem då när jag blev sjuk, när jag väl skulle börja trappa upp och kom och liksom börja träna lite mer. Då fick jag de här sjukdomarna. Det gjorde ju att planen egentligen sprack. Så att det är sjukdomarna som har varit stora boven i det hela, och lika så efter Gällivare när jag åkte upp hit och tyckte kom igång bra med träningen. Sen åker jag på en smäll till med en förkylning fast jag inte ens har varit med barnen. Så det var där egentligen, ja, det är för mycket sjukdomar helt enkelt, tyvärr då.
Kalle, du har varit en åkare som genom åren har skapat rubriker och väckt mycket känslor. Nu när det inte har funkat och det har varit mycket skriverier om att jo, men jag känner att formen är på väg och sådär. Vad är det för reaktioner som kommer till dig från allmänheten som du har mött i den här satsningen som inte har funkat?
Det jag ser mest bara positivt. Jag tycker det är många som vill att jag ska komma tillbaka till världscupen. Det är väl det jag ser. Jag ser inte så mycket negativt. Jag läser inte så mycket negativa kommentarer heller. Så jag får ju höra att det är mycket negativt också. Men det är väl egentligen bara tändvätska. Men jag är väl ingen person som sitter och läser. Så jag ser inte jättemycket positiva kommentarer heller. Men jag tycker att de flesta som... Oftast är det ju så att de som är negativa, de vågar inte komma fram och säga det till en live då, så, utan de som är positiva, de vågar komma fram och säga vad de tycker. Så att det är ju där man mest tar in då och får möta ut i verkliga livet.
Och de här världscuphelgerna som har varit hittills i vinter, tittar du på tävlingarna eller zappar du bort och slänger ut tvn, eller hur funkar du?
Nej, jag tittar på nästan alla världscuptävlingar, tror jag. Jag är väldigt idrottsintresserad överlag. Jag är intresserad av skidor. Liksom, när jag sitter hemma då tittar jag på tävlingen. Om jag har tid, om jag inte måste ut och träna eller vara ute och träna just den tiden, då är det viktigare. Men är jag hemma och kan titta på tävlingen, då gör jag det.
Mm. Brukar du kolla på urspår också?
Ja, så har jag gjort.
Så jag var tvungen att säga det. Du kan
inte säga, kan inte säga nej.
Ja, det är bra. Avslutningsvis, Johan, du var inne på det. Du har ju varit i motsvarande situation, hittat formen och gjort succémästerskap. Skicka med någonting till Kalle nu så att han ska ut och träna så han får lite extra tändvätska, förutom alla mollebilderna på väggarna där.
Ja, nej, men du vet ju att du kan, Kalle. Det vet du definitivt. Du har ju precis som jag gjort den här resan förut, och du vet att du har kapaciteten. Och bara att du liksom lägger ner och dedikerar det här arbetet och gör det här tunga arbetet, så kommer du väl ta dig med till OS och se till att du kommer över den här puckeln och den här tröskeln som kanske helgen i Oberhof framförallt där, så vet du att du kan. Så det är bara ut och köra och ha fullt fokus på det du ska göra.
Snyggt, Anna-Karin, du får skicka med några ord också.
Ja, nej, men Kalle, du vet att vi tror på dig. Så att kör hårt i Oberhof. Och sista svar, ja eller nej fråga. Kommer vi att se dig på OS?
Ja, ni kommer få se mig på OS.
Ja, det är bra.
I spåren då, ja, tänker vi. Ja, i spåren då, tänker vi, i tävlingsdräkt.
Ja, det vore ju trevligt då. Vi får se om jag måste åka dit, och när jag säger så, om jag måste åka dit och titta på tävlingarna.
Kul att ha dig med, Kalle. Stort lycka till helgen som kommer. Kör hårt, så hörs vi framöver, helt enkelt.
Tack, ha det fint, hörni.
Detsamma, tack så jättemycket. Och Kalle var inne på det här med kopparskidan. Det visste man inte i höstas att man skulle prata mycket om kopparskidan. Men det blir ju en intressant och spännande tävling då, med tanke på läget och OS som kommer och sådär. Anna-Karin, av resultaten du såg i helgen i Falun, vad tar du med dig som är av intresse för OS?
Ja, men dels så är det ju den här tävlingen som Kalle åkte. Han blev tvåa på 10 km klassiskt, och som också då gör delvis då att han blir uttagen till den här truppen och får möjlighet att slåss om en OS-plats. Sen så var det ju glädjande att se både Linn Svahn och Jonna Sundling som presterade bra på både sprint och en distanstävling där också. Mm. Sen är det ju lite upp och ner ändå med de här ytterligare herrarna då, som vi behöver få med i en OS-trupp. Johan Häggström åkte bra på sprinten, men hade hoppats på att han kanske skulle åka lite bättre på ett distanslopp. Så att det var lite grann upp och ner ändå där.
Mm. Ja, Johan, om vi tittar på de här resultatlistorna från fredag, lördag, söndag i Falun. Vad tänker du? Det är två platser som sagt som återstår att fylla på här sidan i OS-truppen.
Ja.
Blev du då klokare?
Nej, knappt skulle jag säga. Som Anna-Karin säger, det är ju väldigt få som har en jämn nivå. Vi ser här, det är ju Leo Johansson som gick iväg med två stycken distanssegrar i helgen. Så att egentligen Leo som kanske har varit en person som inte har varit med allra längst fram i diskussionerna inför Tour de Ski och under Tour de Ski om OS-platserna är ju en person som liksom åker sig in och ytterligare en individ som är med om de här OS-platserna nu. Och i och med att det är så pass kort till OS också så blir det ju ännu svårare och ännu liksom tajtare tidsmarginal. De här två helgerna som kommer nu i Oberhof och sen i Goms kommer ju vara absurt viktiga för de här individerna och för landslaget att kunna ta ut de kvarvarande herrplatserna. Mm.
Absurt viktiga. Då är det jätteviktigt.
Absurt viktiga.
Ja, men verkligen. Och hur ska man tänka då, Anna-Karin? Många lyfter ju Häggström som ett alternativ. Han är sprintåkare, han kan åka distans, han kan åka stafett. Mm. Men om jag leker med tanken att han tas ut, vad innebär det för den sista platsen i så fall? Sprint kontra distans?
Nej, men det här är ju ett dilemma som man har även i Norge, där de nu har två platser kvar, eller till och med två, där de kan välja då mellan två sprintåkare eller om de ska in en till distansåkare. Så att här måste man ju överväga lite grann var man ser att Sverige har de största chanserna. Är det att vi ska ha med en till sprintåkare eller ska vi satsa på att ha med fler distansåkare som vi också kan plocka in i ett stafettlag och ha den sidan lite starkare. Så att, men Johan är ju en sån här person, precis som Kalle Halvarsson, som egentligen presterar bra både på sprint och på klassiskt. Är det egentligen inte sprint han har satsat mest på i år?
Mm. Jag tror att det var uttalat så från början. Va?
Ja, men nu är han ju inte aktuell för det, utan nu är det ju 10 km klassiskt som är det han ska fokusera på, som han är uttagen till i Oberhof. Mm. Så att här gäller det liksom bara för de här åkarna att prestera så bra som möjligt, för det har, som vi har sagt tidigare, alltså det är så mycket upp och ner hela tiden, så att det är inte alls säkert att vi kommer att ha två självklara åkare till
Nej,
OS.
Alltså vi kommer ju inte ha två självklara åkare till OS. Det kan man ju se hur säsongen har varit. Så kommer det inte vara två stycken självklara. Det kommer vara snack om de här platserna. Och om man tittar på kopparskidan nu, som är ju en jätteintressant tävling just på grund av Tour de Ski, att det har varit. Men man blir inte uttagen till OS på kopparskidan.
Nej.
Utan det är ju liksom en kvalificering till att kunna gå vidare. Det internationella resultat som gör att man blir uttagen till OS. Och där är det ju ändå några som sitter i liksom lite mer pole position, kan man säga. Som har varit ute på världscup, och även om de inte har levererat jättebra resultat så är de ju ändå i pole position. Som till exempel en åkare som glöms bort mycket i resonemanget är Johan Ekberg, som har egentligen gjort faktiskt ett lyft till i år och gjort bra resultat. Skulle jag säga att han är väl den egentligen som står närmast en plats, för att han har varit på världscup och inte på skandinavisk cup.
Norge har ju, bara säga det, Norge har ju sprint NM idag i Steinkjer, och där kan man ju köra en mer rak amerikansk uttagning då, just på sprintplatserna, för det är ju långt ifrån givet vilka som ska åka den också. Den möjligheten har ju inte Sverige riktigt.
Nej, och sen en sån åkare som Jesper Persson då, som vann den skandinaviska kuppen och presterade riktigt bra där. Han har ju inte presterat på världscup, och han vann ju inte heller då i Falun, så att det blir ett pussel. Ja, det är ju det, och det blir ju jättespännande de här tävlingarna framöver.
Ja, men idag då, om ni skulle spika truppen idag, det kan vara roligt bara sådär. Vilka två tar ni ut på här sidan?
Oj, vad svårt.
Ja, men det nu, du har tre sekunder på dig.
Kan man förvänta en och en halv vecka och inte tre sekunder?
Du kan förvänta 10 minuter, så kan vi ta upp det senare.
Nu. Då skulle jag ta just nu, och det är möjligt att det här är fel, för jag har 3 sekunders betänketid, så att jag vill bara slänga in en liten brasklapp för det. Men då skulle det vara Johan Ekberg och Johan Häggström. Och Johan Häggström då i form av förmåga på både sprint och kunna vara en reserv till en stafett. För där måste vi också prata stafettreserver och distansreserver, och även duktig i teamsprint då. Mm.
Så Kalles 50-50, då hamnar han på utanför truppen sidan?
Ja, i nuläget så hamnar Kalle utanför truppen på grund av för svaga resultat.
Ja, nej, jag har ju alltid haft med Johan Häggström i den här truppen. Sen hade jag hoppats på att han skulle åka lite bättre på distans i helgen. Men presterade ju bra ändå på sprinten. Och sen är det den sista platsen. Ja. Vem är det? Jag vet inte.
Ja, Jesper Persson ligger också jättenära.
Ja, han gör
en vinst
ju det.
I Skandinavisk Cup är en väldigt stark ansökan, ja, om att få åka med till OS. Men då måste man också ha starkare resultat på världscup, och där har han ju för, liksom, möjligheten nu de här två kommande helgerna att verkligen liksom skriva in sig i OS-truppen. Men han ligger väldigt bra till också.
Men Johan Ekberg, Jesper Persson, Leo Johansson, Kalle Halvarsson,
ja, slängde in
där. Men då tog jag fyra istället.
Ja, det var dubbelt så många som du fick ta ut. En som kommer till OS i alla fall, det vet vi, det är Johannes Höstlott Kläbo. Det var ju norsk idrottsgala veckan som gick. Han fick inte ett enda pris. Han vann 6 guld på hemma-VM i Trondheim förra året. Alltså inom det året som idrottsgalan gällde. Det var ju Håland som tog hem priserna som han skulle kunna vinna. Han vann i 3 stycken. Reaktion på det. Man vinner allt som går i skidsportens vagga. Mm. Och det belönas med 0 utmärkelser på idrottsgalan.
Jag skulle säga att på ett sätt så är det ju... Johannes Höstlott Kläbo är ju, alltså enligt mig, tidernas bästa skidåkare. Och, men på ett sätt så blir det också så att det är hans nivån på hans lagkamrater gör ju också att han inte får några priser. För att det går ju liksom inflation i prestationerna när det är 5-6 norrmän topp 10 hela tiden, och ibland ännu mer på världscup. Så det gör ju också att hans prestationer inte riktigt ses i samma ljus. Och sen det är klart att om vi tittar på Erling Haaland, så han är kanske världens bästa fotbollsspelare.
Mm. Ja, han är säkert värd sina priser. Det är inte det jag säger.
Så det är också en väldigt, väldigt svår konkurrent.
Men är det det? Det är överflödets förbannelse på något sätt inom norsk längdskidåkning på här sidan. Han sticker inte ut trots att han är bäst någonsin.
Ja, han gör ju det. Men samtidigt så har det ju blivit så i Norge att sommaridrotterna har ju blivit... De presterar ju riktigt, riktigt bra. Både på friidrott och så Håland som är troligtvis den absolut mest populära, i alla fall bland barn. Alltså, de älskar ju Håland i Norge såklart. Han är, som du säger, troligtvis världens bästa fotbollsspelare, den som gör mest mål. Men det är också historiskt på något sätt där att Kläbo inte, att han inte vinner någonting, att det inte är någon vinteridrottare som vinner någonting på de här, och vem ska då någonsin kunna vinna ett pris från en vinteridrott när Kläbo inte vinner det här? Det är ju omöjligt liksom.
Jag tror liksom att det är så här, jag tror att det är törsten efter framgångar spelar roll också i det här. Nu har Kläbo radat upp i så många år, det blir lite mättat på något sätt att det kanske inte är den här stora överraskningen, men törsten för fotbollsframgångar i Norge är förmodligen väldigt, väldigt stor. Jag kan dra en liten parallell. Jag fick ju priset som årets manliga idrottare 2015 på idrottsskalan. Och då var det ju jag och Zlatan Ibrahimovic som var kvar. Och Zlatan hade ju det året precis slagit målrekord i franska ligan och var ju liksom på höjden av sin karriär. Men jag skulle inte säga att han var förmodligen årets manliga idrottare det året. Men också så att törsten efter framgångar och att man vill att det ska bli framgångar, tror jag spelar roll, att det blir liksom mer det här som man har längtat efter. Men i norsk herrskidåkning just nu så blir det ju nästan mer än vad de vill ha.
Mm. Det för oss in på nästa programpunkt som vi har döpt till AK Awards. För att det är svensk idrottsgala om en vecka prick. Det är på onsdag nästa vecka. Ska någon av er gå? Ska du gå?
Nej, det ska jag inte. Jag ska väl till Goms, tänkte jag säga.
Ja, du ska åka och jobba. Ja, men det är rimligt ändå. Men längdskidåkningen är ju nominerad i 4 olika kategorier.
Ja.
Och det är årets kvinnliga, det är årets prestation, årets ledare och årets lag. Om vi börjar med årets kvinnliga så tänkte jag låta dig, Anna-Karin, dela ut priset. Vem som ska ha det enligt dig? Där har vi alltså Ebba och Jonna. Är båda nominerade tillsammans med Isabel Haak, volleyboll, och Jenny Rissveds mountainbike.
Ja, och det här är ju... Alltså, jag är ju glad ändå att jag inte sitter i den här
juryn. Men nu är du enväldig jury.
Exakt, så nu kan jag bestämma precis som jag vill. Och här står det ju mellan Ebba och Jonna såklart. Men menar jag, med tanke på det de presterade under VM. De har flera individuella guld. Men Jag kommer att ge årets kvinnliga idrottspris då till Ebba Andersson.
Mm. Jonna har väl bara ett individuellt guld?
Ja, hon har ett individuellt guld och hon har ju sprintstafetten. Och så är den här, men sen, alltså, den här sträckan hon gör på stafetten, den är ju magisk. Så jag kunde nästan ha tagit ut henne bara något extra pris bara för den stafettsträckan. Men det blir ändå Ebba Andersson.
Det blir Ebba som får det. Okej, så då har vi bockat av årets kvinnliga, årets prestation. Där är ju Frida Karlsson nominerad tillsammans med Duplantis, stavhopparen, Daniel Ståhl, diskus och Maja Stark, golf.
Ja, och här tror jag inte att, nej just det, det är ju jag som ska bestämma. Men jag tror inte att det kommer att bli något till längdskina här. Och jag kommer att ge den till Armand Duplantis.
Ja, rimligt.
Ja.
Ändå kan man tänka. Jag hade nog gett det till Ståhl, men det må ju stå för mig.
Det kommer fler.
Det kommer fler. Årets ledare kommer Ståhl inte få däremot. Men där är Stefan Thomsson nominerad tillsammans med Fredrik Wetterstrand. Då snackar vi golf. Mamma och pappa Duplantis. Greg och Helena va? Och dessutom Håkan Karlsson, orientering.
Ja, och alltså, med tanke på de framgångarna som var under VM i Trondheim så är ju Stefan Thomsson en otroligt bra kandidat där. Men samtidigt så vet jag ju att han är ju liksom inte tränare till alla de här åkarna. Så därför så ger jag det till Duplantis.
Fast de var ju årets ledare och inte årets tränare.
Nej, precis. Men de är ju, ja, men för den är ju lite oklar, ja, den här på något sätt. Ja. Så att, ja, det är svårt.
Duplantisarna får det.
Ja.
Det är många priser till Duplantisarna.
Ja, det gör ju det, som vanligt.
Precis. Och slutligen, vad det gäller kategorierna, årets lag. Där är det ju orientering, och det här är också en lite diffus kategori då. Det är Mjällby fotboll, det är cheerleading, oklart vad, och det är då från längdåkningen stafettlagen. Inte stafettlaget, utan stafettlagen om man tittar på Idrottsgalans hemsida. Ja. Så att det är både här och damlagen då. Så
nej,
får väga
alltså
in.
Jag fick lov att gå in och läsa lite grann om det här. Alltså,
det står stafettlagen.
Ja, men det jag tror så är ju då stafett, alltså 7,5 kilometer.
Ja.
Och sprintstafetten.
Ja, det är de stafettlagen. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det är ännu konstigare, men okej.
Okay,
ja.
Så därför så får längdskidorna det priset.
Ja, okej.
Okay. Mm. Okay. De har två guld från VM.
Ja, men absolut. Ja, ja. Mm. Det är bra. Och slutligen är det ju Gärringpriset då. Som man kan vinna också. Och där är det ju inga, ja, där är det lite oklart i mitt huvud vilka som är kvar och inte. Men där är ju säkert en massa längdåkare kvar. Vem ska ha det?
Den kommer att gå till Daniel Ståhl. För hans, ja, det är det sista kastet på VM, ja, som var fantastiskt. Så att, det blir inte Duplantis där, utan det blir Daniel Ståhl som får Gärringpriset.
Okej, okay, ja. Gärringpriset, ja. Nej, du vann aldrig.
Nej, jag var inte så populär. Nej, jag var inte så populär, så att det var ingen som röstade på mig.
Ja, men allvarligt, du var med länge någon gång.
Ja, jo, någon gång. 2013 var jag nog med alldeles i slutet där. Ja. Var det Henrik Stensson, golf, som vann?
Ah, just det. Han vann ju både USA-touren och Europa-touren där.
Ja, precis.
Ja. Men i övrigt då, vad det gäller Anna-Karins pristagare här, har du några synpunkter på någon som...
Ja, det har jag.
Shoot!
Ja, precis, vart ska jag börja någonstans? Nej, men jag var lite sådär, jag tycker kanske också Ståhl när det var årets prestation, men samtidigt, Anna-Karin, ja, när du tar upp att Ståhl, att han får Gärringpriset och folkets röst. Ja, men det är nog rätt att det är Duplantis som får, den är ju svår att slå världsrekord i en VM-final.
Det är lite Kläbo över Duplantis andra sidan. Man reagerar snart inte över fantastiska, nej, prestationer längre.
Exakt. Så att... Det är liksom såna otroliga prestationer och världsrekord i OS-final och världsrekord i VM-final. Jag såg något klipp bara här i morse. Det såg ut som man hoppade liksom 7,5 meter. Och man förvånas inte ens längre på Instagram. Vad det då. Men sen om vi tittar på årets kvinnliga idrottare. Jag följer ju cykelsporten mycket. Också Jenny Rissveds har gjort en fantastisk säsong i en sport som inte är liksom så vedertagen i Sverige. Jag tror ju att det är faktiskt Jonna Sundling som har såna otroliga framgångar. Det kommer få svårt mot Ebba Andersson och Rissveds i den fighten där. Men sen tror jag faktiskt att det är Stefan Thomsson som tar årets ledare. Han har ju liksom sammanfogat det här landslaget igen. Vi kanske glömmer bort att Maja Dahlqvist och Frida Karlsson var ju ute ur landslaget några år. Men de har ju också liksom kommit tillbaka och skapat den här väldigt homogena gruppen som det nu är. Så Stefan Thomsson skulle jag sätta som... Ja, möjligtvis kanske det enda priset. För jag tror ju att det är Mjällby som kommer att få årets lag.
Mm. Ja, jag trodde du skulle vara mer lokalpatriotisk med Rissveds där, men det hedrar dig.
Ja, nej, men hon vann ju VM-guld, så att, ja. Absolut. Alla, de flesta har vunnit VM-guld.
Ja, men det här ändå. Priset får hon inte. Vi går vidare, tänker jag.
Men nu var det ju jag som skulle bestämma.
Helt rätt. Men nu är det Johan som ska få bestämma, för nu har vi kommit fram till punkten som heter i toppslag, fas eller frågetecken.
Just det.
Och där har vi då bett dig placera in ett antal svenska åkare på olika hyllor, kan man säga här. Om de är i toppslag, om de är i fas inför OS eller om de är frågetecken.
Precis.
Och du kan hålla upp den där så kan vi kika. Det är ju då, om vi börjar med toppslag där då.
Ja, precis.
Hur har du tänkt? Det är Jonna och Alvar.
Det är Jonna och Alvar som vi har satt här toppslag och... Ja, men vi såg ju under, pratade vi kopparskidan igen här, Jonas Sundling kom tillbaka och dominerade stort i kopparskidan, är uppenbarligen i väldigt, väldigt bra form. Sen sätter jag Alvar Mühlback där också. Egentligen kanske många tycker att han gjorde en relativt svag Tour de Ski mot vad många har förväntningarna på honom. De är ju enormt högt ställda, men jag skulle säga om vi tittar på sprinten. Där det egentligen är, det OS-genrepet, klassisk stil. Det han gjorde där, hans otroliga innovativitet, hur innovativ han är, liksom åker på stakskidor med lite fäste på och springer. Bryter staven, gör ju en otrolig insats ändå. Det var väldigt, väldigt synd att vi inte fick se hur långt han skulle kunna gå. Det ska bli jättekul att se honom när det väl blir dags för OS också.
Och det faktum att han åker långlopp och inte liksom går sin egen väg, det gör inte att du sätter något frågetecken alls kring hans OS-uppladdning?
Om vi tittar på hur hans uppgift ser ut under OS, vilket jag ju skulle säga att här han testade det här med att kunna staka så pass mycket som möjligt på sprintbanan i Val d'Isère. Ja, det är ju den uppgiften han håller på med nu också, och stakar så mycket som möjligt, och det är väldigt mycket tempoväxlingar. Där långloppen är ju konstigt nog väldigt explosiv. Mycket fartökningar, mycket sprinter, här är han väldigt duktig. Så att om vi ser till uppgiften under OS och den klassiska sprinten, så skulle jag se att det är förmodligen ingen nackdel alls att han kör långlopp just nu.
Om vi hoppar till den understa raden med frågetecken då. Där har du Frida Karlsson, William Poromaa och Kalle Halvarsson.
Ja, men Kalle såklart är ju ett frågetecken med tanke på de svaga resultat han har gjort under säsongen. Och det är ju liksom, inte vinna eller försvinna, men prestera eller inte åka med till OS nu i helgen skulle jag säga för Kalle, att han ska få kunna åka vidare. Och sen så om vi flyttar till William Poromaa, egentligen varför jag sätter ett stort frågetecken till honom, för att om han inte skulle ha ramlat på jaktstarten i Toblach och gjort illa revbenet, så skulle jag säga att han egentligen hade varit i fas, för att Tour de Ski var en viktig punkt för William Poromaa, just att liksom få den här belastningen och sen man får vilan. Så har vi sett förut att, inte minst förra säsongen, Ille Rostan kom tillbaka och vann. Nu har han ett revben som stökar ganska ordentligt, och han var väldigt, väldigt osäker efter Alpecin-miss och hur det skulle kännas. Så därför sätter jag frågetecken på William Poromaa. Och så även på Frida Karlsson som lämnade Tour de Ski, inte åkte den sista etappen utan bröt innan Alpecin-miss och visade ju inte bara ett enormt missnöje i intervjuerna efter loppen utan även problem med formen får vi säga, och hon gick ofta ut hårt i loppen, kunde inte behandla mjölksyran som hon ville, och därför så hamnade Frida Karlsson för mig på ett tydligt frågetecken. Har ingenting annat egentligen än en tuff träningsperiod att hänvisa till att formen är så pass svag, och det gör mig lite mer orolig än om det till exempel skulle ha varit en sjukdomsperiod eller någonting annat som hade stört träningen. Mm.
Bra, vi pausar där så länge och så låter vi ordet gå vidare. Vi säger hej och god morgon till Anders Byström också, landslagschef Sverige. Är du med oss?
Ja, jag är med. Hör ni mig?
Vi hör dig utmärkt. Tjena. Hej. Var befinner du dig rent geografiskt, tänker jag då?
Jag tror ni kanske ser det, ni som ser på sändningen här då, att det är i Falun.
Nu titta.
Backarna där.
Så, man vet aldrig med virtuella mötesbakgrunden nu för tiden.
Exakt, nej, sånt är förlegat. Och jag ser ju att ni jobbar ju med lite gammeldags klipp och klistra också med barn- och fritidsprogrammet här, när Johan får visa sådana där bilder. Så det var kul att se.
Ja, gamla gymnasiekompetensen kommer väl till pass här. Det är ju perfekt. Ska vi låta dig, Anders, reagera på den här uppställningen som Johan har gjort där? Och frågan blir ju egentligen då, om vi börjar med den frågeteckenraden där. William och Frida, vad är status? Hur mår de? Trär de i full träning, etc.?
Nej, men det är väl rätt att ha dem på frågetecken. Så är det ju, för vi vet ju vad William har gått igenom här under första delen av perioden, så att förhoppningsvis så är det en bättre igång nu. Han kommer inte att tävla i helgen, utan ska tävla lite i Gomst, så får vi se hur det funkar där. Frida, ja, hon är igång och tränar igen och har haft bra bandpass. Jag pratade med hennes tränare Per Nilsson häromdagen och det ser ju egentligen bra ut, men nu gäller det att göra rätt saker fram till OS, så kommer säkert att bli bra till dess. Hon har ju lyckats med det tidigare, kommer att vara rätt så själv och isolerad och träna på nu till OS, så att, jag hoppas det kommer att bli bra.
Och förutom de två skadorna och frågetecknen där, vad mer bekymrar dig inför OS?
Ja, bekymrar. Det är klart, vi har en tuff uttagningssituation fortfarande vad gäller lopperna på damsidan. Vi har ju inte bestämt än vilka som ska åka vad, utan där kommer vi att behöva ha fingertoppskänsla. Och ja, vi kommer ju behöva välja bort medaljkandidater på flera distanser kanske. Och det är ju jättetufft såklart. Och något vi har pratat om mycket i laget också, att det blir en tuff situation, konkurrenssituation mellan tjejerna själva och också... ja, jobbigt för oss i ledningen såklart att välja. Det är väl en sak. Sen på här sidan så är det ju... ja, men det är ju bara att vara ärlig med att det har varit en besvikelse hittills som man ser på generellt och hur vi har presterat på här sidan. Sen har vi haft toppar också såklart. Framförallt de här yngre killarna med Alvar och Anton Gran som har gjort mycket bättre kanske än vad vi trodde i början här. Så att vi får se det som att vi har spännande åkare där inför OS nu, men också OS om 4 år, vilket är viktigt att tänka på, att de här två kanske är som bäst då. Men det är klart, vi hade velat sett mer från William till exempel, och gärna några till på distans då. Vi har ju en chans i Åbro att få se någonting i helgen, men det krävs en del där.
Ja, och vad krävs där egentligen? För det är ju inga OS-distanser på programmet i Åbro. Vad krävs för att någon herre ska liksom slå sig in efter helgen som kommer?
Ja, det är ju SOK som ska bedöma om det är bra nog, så att säga, det som görs i Oberhof. Och det är ju fel distanser, som du säger. Det är inte en klassisk sprint, det är en skate sprint och det är en klassisk tia. Och på OS är det en fristilstia som vi ska bedöma på. Så, men man kan ändå visa internationella toppresultat som SOK kräver då. Skulle man vara på topp 10 på distansloppet till exempel, då har man ju en väldigt god söknad till en OS-biljett, och samma i sprint då, att man kan visa att man är med i toppen där. Nu saknas det ju några norrmän, vet vi, för norska mästerskapen startar idag i Steinkjer och de kommer inte att sända alla åkare dit. Så då kommer SOK göra en bedömning, vad är toppkvaliteten i loppet här kontra vad man blir på för placering då. Så att det blir en bedömning vi får göra under och efter helg.
Ludvig har smugit in här också och tagit Anna-Karins plats. Vad är du nyfiken på, Ludvig?
Ja, men jag kastar mig in när jag såg att Byström var med. Nu vill man ju ställa lite frågor. Till att börja med, det finns ju 2 platser kvar kvotmässigt för svensk del till den här OS-truppen. Men Anders, som du säger, SOK har ju ett finger med i spelet här. Är det klart att ni kommer få ta ut 2 till, eller är det fortsatt osäkert kring den sista platsen?
Bra fråga, Ludvig. Du kan ju det där. Nej, men som jag sa tidigare här, så är det inte klart att vi får ta 2 till, utan det beror på prestationerna i helgen. Om vi får de här toppresultaten som krävs för att ta sig ut i OS. Sen har vi också möjlighet att få ta någon på framtidskriteriet, som det heter. Alltså att man har inte nått upp till de resultat som SOK kräver, men man ser en möjlighet att få prova på OS inför nästa OS, så att säga också. Så att vi får se hur de resonerar efter helgen. Vi har ju haft mycket samtal med dem och vi behöver ha åkare för både teamsprint och stafett också. Så där finns det ju ett incitament för att kunna ta någon, även om de inte når upp till de här toppresultaten. Så jag hoppas vi får 2, men det kan bli en.
Vad ser du för framtidsnamn som skulle kunna vara aktuella?
Ja, vi har sett Jesper Persson till exempel i Skandinaviska kuppen vinna över alla norrmän i Finland på klassisk sprint. Han är 24-25 år, men är ganska ny in i gamet ändå på att vara på den här nivån. Så det skulle kunna vara ett sånt exempel. Och sen så finns det ju andra yngre åkare också som ställer upp i helgen. George Ersson till exempel är med. Vi har några nya åkare där också. Men det är klart att om de ska slå sig in, då måste de verkligen överprestera i helgen. Mm.
Till sist, Anders, en annan kille som fortfarande har lite framtid i sig. Kalle Halvarsson, han var med här tidigare. Han var lite osäker på vad som krävs av honom i Åberhof. Han sa topp 10 eller kanske i alla fall nosa på pallen. Vad skulle räcka för Kalle, tror du?
Som du säger, han har lite framtid framför sig ändå. Och jag skulle tro, som han själv är inne på där, att ska SOK ta ut Kalle till OS, då måste han verkligen visa den där toppnivån som han har visat ibland och som är extremt hög, det vet vi. Men han måste visa det nu, för att säsongen hittills har ju inte varit bra nog, helt enkelt. Det räcker inte med det han har gjort nu, utan då måste det komma något internationellt toppresultat nu.
Men när du nominerar åkare till SOK som sen gör uttagningen, alltså hur tänker du med sprint kontra distans, givet både stafett och sprintstafett också? Vilka är det du siktar på vad det gäller de två återstående platserna?
Ja, men det är väl ingen hemlighet att vi har Edvin Anger, Anton Gran och Alvar Mühlback på sprint. Och då är det en plats kvar där som vi såklart gärna vill fylla. Och då måste vi ha med det i tanken här. Är det dessutom en allround-åkare, då skulle det kunna vara att den är ett exempel på en reserv på andra delar också, eller till och med en stafettsträcka eller någon annat lopp också. Så att det är en värdering vi måste göra om vi får en eller två. Får vi två, ja, men då kanske vi kan ta en, kallar det ren sprinter, och en mer distanspräglad åkare. Så det är så vi tänker.
Och när du liksom nominerar och, så då, och tänker uttagningar, hur mycket är det ren matematik och rena siffror, och hur mycket går du på andra parametrar?
Ja, igen så beror det lite grann på om vi får se toppresultat i helgen, så att vi verkligen kan laborera med siffror. Annars har vi inte så mycket att laborera med, utan då är det bara att se så att vi kan fylla framförallt stafettlaget och teamsprinten. För där har vi reella medaljchanser på här sidan. Och det är jätteviktigt att vi har, vad ska man säga, alternativ på stafetten och alternativ på teamsprinten, som gör att vi kan välja den som hetast för dagen där och då.
Jag vet att din tid är knapp, Anders, men Johan sitter här och är nyfiken på någonting.
Vad? Ja, men om vi flyttar blickarna lite grann mot damsidan, där man kanske har andra problem, och framförallt då liksom platserna, startplatserna till sprinten. För här har vi ju fler än fyra, minst sagt, som skulle kunna kvalificera sig till. Jag undrar lite grann hur man tänker där, om GOMS kommer att vara någon slags final, amerikansk uttagning för de som ska åka de olympiska spelen. För det är ju bara fyra platser som är tillgängliga där, eller hur tänker man?
Ja, men amerikansk uttagning jobbar inte vi med i svenska landslaget, utan vi kommer ju att... Efter gång så är det ju färdigtävlat, så att säga, innan OS. Och då kommer vi att sätta oss och verkligen se på vad har vi sett i år nu. Vi har haft några klassiska sprintar före jul här som har varit väldigt relevanta. Ruka till exempel, Trondheim. De måste vi titta noga på. Det som har skett under touren, där var det bara en sprint i klassiskt. Men den var på OS-banan. Alla åkte inte där. Så det är också svårbedömt. Och sen så har vi några sprintar kvar här nu också som går att titta på. Men det blir en total bedömning, och vi måste värdera också nu när vi har sett banan, hur lång den är, och om vi får bekräftat att den faktiskt blir det den var nu då, vilket jag tror. Då får vi värdera vilka tror vi kan prestera bäst. Vi har ju ett jätteläge på egentligen alla som slåss om platserna nu. De kommer att kunna slåss om medaljerna verkligen. Men vi kommer också måste välja bort en som kan slåss om en medalj. Så det är, som du säger, det är jättetufft. Men vi måste därför göra en grundlig analys efter alla tävlingar är färdiga.
Kommer det vara OS-åkare i GOMS?
Det kommer det att vara. Vi har ju så nu att efter Åberhof så kommer de som ska på hög höjd åka direkt dit. Men det finns ju möjlighet att åka därifrån och tävla i GOMS ändå. Och de som ska inte på hög höjd, de åker direkt ifrån Åberhof till GOMS och tävlar där. Och sen åker de på förläget inför OS. Så att, ja, det kommer att vara åkare som vill få en tävling till innan OS också, eller två.
Angenäma problem delvis då på damsidan. Andra problem vad gäller uttagningen på herrsidan. När är det liksom slutgiltig deadline, som du upplever det, för att spika truppen?
Ja, nej, men det har vi gått ut med, så det är nu efter Oberhof. Vi ska sätta oss med SK på måndag, tisdag och helt enkelt spika det sista. Och sen kommer det ut den 20:e, tror jag, som SK har presentation för, ja, alla trupper, även längd. Så då är det färdigt.
Snyggt. Ska du åka ner till Oberhof? Är du på plats där?
Jag kommer faktiskt köra minibuss ner, så jag kommer vara där. Så jag startar min resa idag genom snögloppet här i Falun och neråt. Så att, ja, jag är där.
Ja, vadå? Då drar du idag eller? Imorgon eller när åker du?
Jag drar idag, ja. Alldeles strax.
Du drar idag? Ja. Kör lugnt ner till Oberhof. Tack. Så hörs vi och ses vi framöver.
Det gör vi. Hej.
Tack så mycket. Tack och hej säger vi till Anders Byström. Och om vi ska reagera på det där lite då, om du ska spekulera vidare kring de här platserna, Ludvig, för det måste vi ju göra. Det är, även om det är kanske totalt sett vad det gäller OS-förhoppningar och medaljer och så på marginalen, så är det ändå där frågetecknen finns delvis just nu då.
Ja, om man ska försöka bena lite det som Anders säger, så tycker jag att det låter som att Johan Häggström ligger väldigt bra till för en OS-plats. Det här han nämner, att kunna vara en reserv, att kunna ingå i stafettlag, att ha den bredden. Han har ett väldigt bra case. Sen tror jag att den andra platsen, om det nu blir en andra plats, beror väldigt mycket på vad vi får se i Oberhof nu, att man vill ha ett riktigt formbesked.
Skulle inte Häggström rent av kunna vara ett första alternativ i en sprintstafett?
Jo, definitivt. Han har ju varit på pallen, ja, tillsammans med Edin Anger i Davos precis innan jul. Så att det, men det är också en lagtävling, och man blir ju inte uttagen där heller. Nej. På en bra stafettsträcka. Eller på, i det här fallet då, det är ju tre stycken bra stafettsträckor som han gjorde i Davos.
Mm. Jag har hört Edvin Anger säga att han gärna vill ha med Johan Häggström både i en sprintstafett och på en första sträcka i stafetten. Så ja, han har ett bra case. Ja.
Och du hörde ju förut kanske vilka återstående två som Johan tog ut. Det var väl Häggström och Ekberg. Anna-Karin tog ut en handfull och kanske fler än så. Bad henne. Men om du ska plocka de två sista då, Ludvig, vad säger du då?
Ja, Häggström har ju en av mina biljetter. Ja. Den andra, alltså jag vill ju så gärna säga Kalle Halvarsson. Ja, jag vill det. Ju så gärna säga det. Så det säger jag ju. Kalle Halvarsson får den. Men då måste han göra någonting bra nu. Ja. Men jag tycker att han har ju, det finns ju en kapacitet där. Han kan ju komma till ett OS och göra skillnad om det är den Kalle som vi har sett förr. Den Kalle vi har sett den här säsongen har ju inte varit tillräckligt bra.
Men det du har sett av honom hittills då, de gångerna han har visat lite form, men som i fredags då i Falun till exempel, är du trygg med honom på en stafettsträcka före de som är uttagna i nuläget?
Nej, det är ju för dåligt. Ja. Men det är ju det att han är på rätt väg, så man hoppas ju att det ska fortsätta. Mm. Men i dagsläget så är ju inte Kalle som ligger bäst till. Men det kan hända mycket på några dagar.
Mm. Kalle sa 50-50 själv. Mm. Och han sa ju en topp 10-placering minst, och säkert kanske nära pallen då, ja, i Oberhof.
Det är långt ifrån vad han har presterat hittills, ja, kan vi säga.
Tror du att han är mäktig att fixa det?
Är det någon som ska göra det, så är det Kalle Halvarsson. Jag var ju i samma landslag som honom under många, många år. Och Kalle är verkligen en sån här individ som rent mentalt, när han checkar ut och inte vill längre, då kan han åka otroligt långsamt. Men han kan också, när han verkligen vill och får den här motivationen och inspirationen, så kan han åka otroligt fort. Därför så ska den här världscuphelgen i Oberhof, som normalt sett efter Tour de Ski brukar vara lite sådär, lite sval, känns ju stekhet verkligen. Och det ska bli så kul att följa den här helgen. Framförallt med det som Byström säger också, att det är ju på måndag, tisdag. Då stänger de böckerna för OS-uttagningen. Mm.
Och som före detta åkare, det här Kalle nämnde, han har sköna vibbar från Oberhof, han vann sin första världscup där. Mm. Jag läst tidigare någon gång Kalle sagt att jag kan aldrig tävla i Gällivare, för där brukar alltid gå dåligt, och jag vet att det går dåligt i Gällivare. Och sådär. Alltså, hur mycket betyder det för dig?
Ja, men så är det. Ja, men ja. Det är verkligen
var det så. När du kom till Davos så kände du att det här blir bra?
Ja, så kände jag. Då visste jag hur ska jag angripa den här banan. Bara att rulla in med bilen i Davos så blev jag i form.
Ja, och hur har det gått för Kalle i Val d'Ifemme då? Ganska bra.
Jag får leta i minnesbanken här, men jag tänker, det var ju för sig senast jag minns, så var det ju VM 2013 då. Men då åkte han ju bra, han var väl fyra, om jag inte missminner mig, på 15 km fristil och gjorde en riktigt bra stafettsträcka.
Tvåa bakom Kläbo i en sprint för något år sedan då, vill jag minnas.
Och det är också en klassisk sprint.
Vi får hoppas att det känns bra när Kalle rullar in då, möjligen med Anders Byströms minibuss i Oberhof, om man nu får åka med den. Det...
Alltså fint att Byström tar minibussen, alltså att han gör jobbet, han är en grovjobbare.
Ja.
Ingen lyxlirare Byström.
Nej.
Och det här som han nämnde, Byström, att i Sverige kör vi inte amerikanska uttagningar. Det kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Nu har ju Norge sprint idag på NM och jag kan gissa att resultaten där kommer att vara direkt avgörande för hur uttaget kommer att bli. Borde man ha mer av amerikanska uttagningar även här, tycker du?
Nej, men jag står nog på icke-amerikanska uttagningar sidan här, för att det som är med amerikanska uttagningar, det är att det blir väldigt lätt att, så att säga, i situationssäkert gömma sig som då ledare och som coach, att gömma sig bakom den amerikanska uttagningen, säga att ja, men det var det här gällde, ni visste att det var så här och nu är det så, vi tar inte med några andra liksom, saker som har skett under säsongen, utan det var de här premisserna som vi tävlade utifrån. Medan det är ju svårare att göra en samlad bedömning och titta på banans längd och massa andra variabler som egentligen ur prestationsperspektivet förmodligen är bättre.
Det är roligare för oss journalister med amerikanska uttagningar, är det inte?
Jo, det är ju väldigt tydligt. Ja. Nej, men jag håller med Johan, jag tycker att uttagningarna ska vara ännu mer att man väger in andra saker än bara just ett resultat. För det kan vara mycket som ligger bakom ett resultat.
Och det blir ju väldigt svårt att, såklart, att motivera för åkarna och säga att därför valde vi bort dig.
Ja.
Om det inte är en amerikansk uttagning. Så den är ju tuff, såklart, att motiveringen är tyngre varför vi valde bort dig.
I Norge har det ju varit mycket diskussion om uttagningarna. De har ju starka namn som har presterat jättebra som ännu inte är uttagna. Det är 4 på damsidan, jag tror att det är 5 på herrsidan, va? Nu blir det ju fler då, sannolikt efter idag. Men är du förvånad, Johan, att Norge inte har tagit ut fler åkare tidigare och låtit dem liksom bara ladda mot OS?
Ja, faktiskt. Det är jag. Även om man då skulle kunna se att det här... Det kommer förmodligen att gå bra ändå. Det norska laget, framförallt det norska herrlaget, är ju så enormt starkt. Man skulle titta på en åkare, till exempel som Emil Iversen, som gjorde en fantastisk Tour de Ski, gjorde en fantastisk sista klättring. Jag tappade ju nästan hakan. Jag trodde inte att Emil Iversen skulle åka så där fort upp för Alpe Cheremis. Men gör det, han har tydligtvis lyft kapaciteten väldigt, väldigt mycket och gjort ett enormt jobb, men är fortsatt inte uttagen till OS, även om han igår reste han väl ner med Johannes Hussvold Kläbo på högvidsläger ändå.
Och Kläbo är väl den som har drivit opinionen också delvis i media i Norge, för de är bra kompisar, han och Iversen. Och det där, tänker jag, det där måste ju vara något slags problem också när enskilda lagmedlemmar går ut och säger att vissa andra ska med i laget. Så funkar det ju kanske normalt inte. Jag menar, en fotbollsspelare som går ut och säger att jag vill att den här spelaren ska med i truppen eller i startelvan. Det går man inte ut med så ofta, tänker jag. Eller?
Nej, jag vet inte om man gör det i fotboll.
Ja, det har ju hänt. Det blir alltid...
Jo, det har hänt, men ja, frågan är vad gör det för laget och så. Det kan man ju diskutera.
Ja, det får du fråga Johan. Han har
det har kanske större relevans i fotboll, tänker jag. Att man då ska ha någon form av kemi och är man i ett individuellt lag så spelar det ju kanske inte så jättestor roll att man på något sätt bara står upp för sin polare och vill att han ska bli uttagen för att man har tränat tillsammans under säsongen. Men jag har inte följt det Kläbos uttalanden så mycket, måste jag faktiskt.
Ja, han har varit ganska tydlig med att Iversen bör bli uttagen och komma med, kan man ju säga. Men inte där då. Vi pratar Oberhof istället och de som ska med dit. Och apropå vilka ni är nyfikna på då. Vi har pratat om de som är OS-aktuella och så. Men är det några andra namn ni tänker där, om vi kikar på de här listorna, som ni är lite nyfikna på där?
Ja, men det är ju herrarna, de som har chansen att göra något. Det är ju lite grann så. Slår man till i Oberhof, då har man ju helt plötsligt en jättechans på OS.
Ja, men är det så? Ponera att Oskar Algotsson blir 7:a i Oberhof. Kommer han vara OS-aktuell?
Ja. Ja, om man är det. Men sen är det ju inga OS-distanser, och framförallt om man då ska säga Oskar Algotsson, som det är ju en sprinter. Och det är fristilsprint. Där är det ännu svårare att liksom åka sig in i truppen på en fristilsprint när det är en klassisk sprint. På en klassisk 10 km är det ju lättare på något sätt, för man kan motivera andra saker. Man kan motivera en 5 mil, man kan motivera till exempel en reservplats till stafetten. Men just på sprinten tror jag att det är svårt att köra sig in i laget idag.
Men jag tänker på en sån som Emil Danielsson då, som ju var synnerligen OS-aktuell i höstas och innan säsongen började och sen haft en svag säsong. Om han skulle åka jättebra nu i en fristilsprint, det är klassisk sprint på OS, kan han stärka sin
axel? Ja, men där har man ju också verifierat att Emil Danielsson är en duktig klassisk sprinter. Så att visar han form i fristil så borde han ju också visa form i klassisk stil också.
Så det finns anledning att bänka sig och kolla på tävlingarna i helgen, Jonas.
Ja.
Vet du vad? Franska laget, De kommer inte till Oberhof.
Va?
Inte en enda fransman.
Varför?
Nej, jag läste det precis.
Okej, okay. Hög höjd eller?
De säger att det är sportsligt dödläge.
Ja.
Så de åker på läger med hela laget och så får jag skicka ner några reserver då. Några B-landslagsåkare. Nej. Inte en fransman. Så det kommer vara lite speciella tävlingar med lite nya namn som vi nog kommer få se i toppen av listorna.
Och det är inte det att de tycker att Oberhof är rent allmänt en ganska trist ort att åka till? Utan...
Jag misstänker ju att det kanske är det som är anledningen som blev... egentligen.
Som fick det hela att tippa över. Ja, jaha, inte... nej, men vad tråkigt. Är det fler landslag tror du som kommer att välja bort det?
Nej, inte vad jag sett. Men däremot, ja, kollar vi norska truppen så saknas det också många namn. Så... Mm.
Ja, de har ju NM i den här veckan.
Exakt. Ja. Så det kommer vara en del stora namn som saknas. Mm. Men många spännande namn att följa.
Så möjligheten för Kalle Halvarsson att ta sig in på den där topp 10-platsen är kanske större än någonsin.
Ja, men ja. Frågan är ju vad den är värd då, då om
det är ju det också. Och det är den interna konkurrensen just nu i det svenska laget som också blir väldigt spännande. Vi tittar på här platserna, att vilka ska åka med helt enkelt. Det kommer ju att avgöras i helgen.
Så det är lite touch av amerikansk uttagning ändå.
Det är en liten touch.
Ja. Ja. Vi får prata mer om det här i helgen. Inte jag, jag ska inte jobba, men du ska åka dit, eller hur? Ja. Ja. Åker du idag?
Jag åker imorgon bitti.
Imorgon bitti. Johan?
Nej, jag ska åka på ungdomstävlingar utanför Sundsvall.
Det gör Vanna. Du helt rätt i den meter av snö som hade kommit. Ja. Snyggt. Hörrni, dags att säga tack och hej från Ur spår då för den här gången. Vi är tillbaka nästa onsdag klockan 9. Det finns liknande program, det vet ni. God morgon NHL, tiki-taka. Följer ni såklart. Och så drar ju handbolls-VM igång via Plays kanaler också med start för svensk del i morgon, om jag inte minns fel. Så kika gärna på det och kika gärna på skidor i helgen. Då är vi tillbaka med mer längdskidåkning från Oberhof. Tills dess, ha det gott och hej då!